Du lyssnar på Herre på täppan av Kristina Olseni, uppläst av mig, Anton Körberg. Till alla glada koloniägare. Kapitel 1. Förhör med Roland Karlsson. Fredag förmiddag den 20 augusti på polisstationen. Augustisolens mjuka strålar sken in genom fönstret och avslöjade att de kraftiga besparingar som drabbat Lunds polisstation även inkluderade fönsterputsning. Kriminalkommissarie Kurt Bertilsson blängde ut genom det smutsiga fönstret. Han hade tjänat staten i drygt 4 decennier. Senast polisstationen fått en ansiktslyftning inkluderade det lite färg på väggarna och nya klarröda plaststolar i förhörsrummet. Det var allt. Någon luftkonditionering fanns självfallet inte, utan den lilla svalka som erbjöds kom från en golvfläkt som vispade runt den kvalmiga luften i rummet. Som om inte det vore nog var lönen i likhet med arbetsbelastningen ett skämt. Han undslapp sig en tung suck. Är du okej? Frågade polisassistent Daniel Kowalczyk och betraktade bekymrat sin chef som var högröd i ansiktet och såg allt annat än frisk ut. Den ljusblå skjortan som var fuktig av svett var uppknäppt ner till bröstet.
Nej, det är bara den här satans utredningen, muttrade Bertilsson. Jag får ingen ordning på det. Någon av dem ljuger, förmodligen hela bunten.
Fast det låter högst osannolikt att alla är inblandade, flinade Kowalczyk, men blev avbruten av Bertilsson.
Ja, osannolikt eller inte, någon sitter ju inne med sanningen, det är då ett som är klart.
Att Bertilsson kunde satsa sina surt förvärvade slantar på att Ester Karlsson var insyltad på något sätt höll han däremot för sig själv. Han ville inte framstå som paranoid. Ja, jag håller med om att det är svårt att få något grepp om kolonisterna, sa Kowalczyk och drog handen genom det mörklockiga håret. Bertilsson tömde den sista slatten i kaffemuggen och tittade uppfordrande på sin yngre kollega.
Ja, det är lika bra att få det överstökat. Kan du hämta in honom?
Men är du säker på att det är en så bra idé?
Nej, men den förbannade fågeln är ju ett av våra huvudvittnen. Förmodligen det enda som inte kommer att ljuga, fortsatte Bertilsson sammanbitet.
Och dessutom såg jag en dokumentär på Discovery för ett tag sedan om en papegoja som kunde drygt 1700 ord. Så något borde väl fågeln kunna pressa fram?
Jo, men, började Kowalczyk. Nej, hämta in fjäderfät nu bara, avbröt Bertilsson med en djup suck.
Han visste att det var en vild chansning, men vad hade han för alternativ? Inget av de andra förhören hade gett dem något att gå på. Intet. Han hade försökt att känna samtliga av koloniägarna på pulsen, men ingen av dem var särskilt medelsam. Eller var det så enkelt som Kowalczyk sa? Att de ingenting visste. Och nu skulle han förhöra en kakadua vid namn Roland Karlsson. Ja, en sak var säker. Bertilssons karriär, om det nu fanns någon sån kvar att tala om, hade definitivt nått botten. Kapitel 2. Prästskrället. En vecka tidigare, fredag förmiddag den 13 augusti, i Lärkan. Ester hade ägnat morgontimmen åt att storstäda våningen och nu fanns inte minsta dammkorn att uppbåda. En behaglig doft av citrus letade sig upp i hennes näsborrar och som alltid när hemmet var renskurat kände hon en djup tillfredsställelse. Hon ställde tillbaka dammsugaren på sin plats i det väl tilltagna städskåpet och gick ut i köket för att hämta soppåsen. Det var något hon gjorde dagligen oavsett om det behövdes eller inte. Bara tanken på dagsgamla sopor fick henne att rynka på näsan i avsmak. Förr om åren hade fastigheten haft ett välfungerande system med sopnedkast på varje våningsplan. Men sen återvinning kommit i ropet hade sopnedkasten plomberats och det var sopsortering som gällde i bostadsrättsföreningen Lärkan. Detta innebar att de boende snällt fick knata ner till soprummet på bottenplan så fort något skulle slängas. Ester hade sparat handtaget till sopnedkastet för nödfall men hade inte nyttjat det sedan föregående höst då hon kastat ner sin gamla mikrovågsugn som så olyckligt tagit livet av föreningen.